Podplay.
Dags igen, ännu ett poddavsnitt med Sanne och Svensson. Hockeysäsongen, i alla fall den inhemska, må vara slut, men det finns fortfarande mycket, mycket kvar att prata om och framförallt summera nu när vi är framme vid avsnittsnummer 74.
Ja, 74. Det finns en hel del spelare som har burit numret genom åren. Peter Gerhardsson har haft en säck pankvist från den allsvenska finalen. Innan dess var det Stefan Öhman i Björklöven. Vi har Pontus Karlsson, Väsby-profilen. Vi har Rasmus Karinainen. Vi har Dieter Katt.
Jag fyller på med Nick Ebert, den hårdskjutande backen i Örebro. Chad Billings, han har haft det tidigare i sin karriär. Och en som skjuter hårt, han har faktiskt skjutit hem ett VM-guld 2013 i Globen. Det var ju Niklas Danielsson. Han fick ju förmånen att stå på blå när bröderna Sedin virkade lite och hittade upp till honom. Rasmus Asplund. Ja, vet du faktiskt, Svensson. Rasmus Asplund kanske är anledningen att Sanne och Svensson-podden finns, vet du det?
Jaså, det visste jag inte.
Nej, ja, det är väl lite långsökt kanske. Men jag, när jag i samband med att jag skulle sluta, så var jag väldigt sugen på om jag skulle bli agent. Precis i den vevan när jag skadade mig, så kontaktade min agent mig och de behövde ytterligare en kompanjon då. Och då skulle de träffa Rasmus Asplund då, när han var det året man kunde prata med, det året han fyllde 16 då. Det här var 2013 måste det ha varit. Så jag träffade Rasmus och hans familj med mitt då gamla agentstall. Och mötet, alltså det var ett lysande möte. Vi pratade, jag pratade med Steffe, Rasmus pappa, supertrevlig. Jag var åt middag med Rasmus, jag tror till och med Rasmus var hemma hos oss. Jag visade honom i Färjestads omklädningsrum. Så jag ringde min agent då vid den tiden och sa: får ni inte Rasmus Asplund, då får ni aldrig en spelare. Mycket riktigt, de fick inte Rasmus Asplund. Och jag kände att, hur kan det inte få honom? Då pratade jag med Steffe och pappan och frågade: vad är anledningen att ni inte... Ja, det var många... Han valde en annan agent helt enkelt som var superbra. Men då kände jag att, fan, klarar man inte få en spelare då, då är ingen, inte agent någonting för mig. Så att då var den korta men rätt intensiva karriären slut. Men en spelare som kanske behöver en agent snart, det är ju min granne Henning Rotsten. Råtorps finest. Han spelar i Mora med nummer 74. Han glömmer vi inte.
Stängde den svenska säsongen när den hockeyallsvenska finalen gick av stapeln i onsdags kväll, när Timrå gick upp till SHL. Jag var på plats i ett segerhus i Timrå som jag avvek långt innan den där festen var över. Men precis som jag var inne på där efter matchen i Umeå förra veckan, så kändes det som det var något snack om saken när det väl återstartade. Timrå tog igen i tre raka matcher och gick rättvist upp till SHL. Björklövens bränsle var helt enkelt totalt väck.
Vi kan väl summera slutspelet, hockeyallsvenska slutspelet, som en succé. Vi har ju båda suttit klister och vi har pratat massvis om det. Vi satt ju inför säsongen och sa: vem bryr sig om en kvartsfinal i hockeyallsvenska slutspelet? Och det gjorde alla, det kan man säga. Det var ju, ja, det var stundtals faktiskt hetare än SM-slutspelet. Men jag tycker att det vart lite antiklimax i finalspelet efter de kom tillbaka. 1-1 i matcher, Timrå var överlägsna. Det var ju ingen snack, vilket gör att det är väl det man kommer ihåg lite från det slutspelet, att den där, när det skulle dra ihop sig, när det skulle bli som bäst, så kroknade Björklöven och Timrå bara drog ifrån.
Ja, exakt. Men det fick ju bli som det blev helt enkelt. Man hade inget val helt enkelt. Matcherna var tvungna att slutföra, så att det är klart att det blev ett fiasko med facit i hand. Men vi fick upp ett SHL-lag och vi fick väl ändå upp rätt lag sett till hur det har sett ut här under säsongen.
Så är det ju. Hade det varit i fjol hade Björklöven varit rätt lag, med all respekt för Modo, men Björklöven var det bästa laget i fjol. Timrå har varit i särklass bästa laget i år och slutspelet var ingen skillnad. Det var egentligen bara Västervik som lyckades pressa Timrå, även om AIK i kvarten hade
den lite god. Den moraliska finalen var alltså Västervik-Timrå.
Ja, nu är han nöjd, sågen va? Sågen i Västervik är nöjd nu.
Det är definitivt.
Nej, det vet jag inte om det var. Men alltså, det som var Björklövens bensin var slut efter tuff match 7 där mot Karlskoga. Sen covid på det. Sen ska man också säga, de hade ju två idiotiska avstängningar de fick på sig. Man har ju pratat mycket om det här, ja, de är drabbade av covid, absolut. Men hade man haft Rahimi och Hellström i två matcher, eller de här tre matcherna som det blev i, efter att det återstartade, så hade det kunnat sett helt annorlunda ut. Så det är en liten sanning med modifikation det där, att det var corona som stoppar dem.
Ja, men jag vill ändå hävda att det kändes som att hela laget ändå var drabbade. Även framåt kändes det inte som att Björklund var riktigt nära. Även om man saknade de backarna där, så tror jag faktiskt att man hade varit helt chanslös. Vi ska ändå ha klart för oss att även Timrå var ju drabbade av covid-19. Så att det var inte så att de var helt odrabbade Timrå.
Nej, så är det ju. Och det är ju en sån säsong. Vad som har varit, alltså hur många som har blivit drabbade, det är bara rena spekulationer. Men att det är klart det finns spelare i stort sett varje svensk klubb. Eller, ja, det är väl bara att se runt hur det ser ut. Att en del drabbas hårdare än andra av den här skiten. Men Timrå, en del av mitt Timrå-hjärta är ju väldigt, det gläds ju med klubben. För att det är underbart på något sätt när man tittar ut över isen, så de som går och plockar upp klubborna, det är Patrik och det är gänget, så det är samma personer som var där på gott och ont, kanske om jag missförstår mig rätt, men det är den lilla föreningen som jobbar runt och har fått kriga på knäna många år när ekonomin inte har funnits, men det är samma personer som var där när jag var där och har så jäkla stort hjärta för Timrå, så jag gläds väldigt mycket med dem.
Jag bara funderar lite på direkt när matchen var slut här utsatt, var kan Timrå ta vägen? Någonting innan man kom fram till att Timrå är bättre rustad än nu. Man har uttalat målsättning av SHL-spelare, man har pratat om det hela säsongen. Det gjorde man inte 2018.
Nej, nu känns det, precis. Man känns ju mer redo, och det är en trupp också som är mångt och mycket. Alltså hade inte Timrå gått upp, så hade ju många av de här spelarna lämnat för SHL, kanske för Finland. Jag vet inte riktigt hur de avtalen ser ut, om man har skrivit någon. Hardegård hade väl skrivit med HV71 bland annat. Men det är klart att det rivs ju per automatik då, såklart. Men det är klart att Timrå står helt rustade på ett annat sätt. Och så nubben, han har gjort den här resan. Han har suttit i en möte med sportcheferna i SHL. Han kan det klimatet som är där.
Ja, alltså gruppen. Det är tredje gången han gick upp i SHL som sportchef. Bara det är ju en bedrift, gruppen. Alltså vilken jäkla profil han är. Alltså han blir bara bättre och bättre för varje år, känns det som profil, tycker jag.
Ja, det som är med honom, att han har en mer avslappnad inställning när det är match. Han brinner ju för det såklart, men jag minns när jag spelade Timrå, han kunde inte kolla på matcher ibland. Om det var viktiga matcher, någon gång låg skrynkligt till, då var han ute och gick i skogen, och på den tiden, det fanns ju ingen.
Men det var ju nu också.
Är det så alltså?
Ja, den här gången han var faktiskt ute och gick och såg någonting av matchen. Det var mycket känsla för honom. Han missade ju sin far här också under finalserien, så att det har varit mycket känsla för honom och att det har varit viktigt för honom. Och de skulle ju spela, om de hade förlorat matchen, hade de spelat match i Umeå på fredagen, och han skulle begrava sin far där. Det var jättemycket känsla för honom trots allt. Men ändå, alltså, han har en skönt avslappnad stil i allting, precis som du säger.
Men är det så, med all respekt för Jonathan Wallén, var de två största profilerna i den här finalserien Kente, Nubben, Norberg?
I alla fall Nubben, men det är klart att Jonathan Wallén, han stack ut ändå och var väldigt avgörande. Han levererade ju när det behövdes som mest, vad man ändå säger.
Men vad tar det vägen för Timrå då? När vi har ställt frågan, många har undrat över, kommer Anton Lander hem? Kommer Jonathan Dahlén och stanna? Vad känner du, vad tror du kring det? Anton Lander, enligt mig, Anton Lander vore ju liksom, ja, en uppgraderad version av Joel Lundqvist. Skulle han komma, då får man ju ryggraden, kaptenen, ledaren, allt i ett paket.
Ja, lite så. Och jag tror att Anton Lander, när han var på plats här i onsdags, tror han någonstans, sa han någonstans, som vi inte ska göra.
Ja, det får, gör det, herregud, kör på bara.
Då tror jag faktiskt att han blev ganska sugen. Alltså, någonting inom mig sa att när han fick vara med om det på plats, då kände han att det här vill jag vara med på. Och sen är det klart att han ska stå emot ganska tuffa bud från andra klubbar. Jag har hört i alla fall att han har valt bort ett par svenska klubbar. Men jag vet att Genève fortfarande är med i leken i alla fall. Och sen så har jag hört att Jokerit också är med i leken, att de spelar KL. Men de ligger ju ganska bra till som svensk, att spela Helsingfors, det är mycket likt, det är nära hem och så vidare. Sen finns det säkert något annat svenskt lag som också är med i leken fortfarande, men jag tror ändå det har skalats ner till att det känns lite närmare Timrå. Jag ska inte måla upp några falska förhoppningar här, för jag tror att Anton Lander är grymt lockad av att spela Schweiz och att tjäna lite pengar, få bra resor och så vidare. Men jag tror att den onsdagskvällen för Anton Lander, den öppnar upp för Timrå.
Det satt ändå rätt skönt där. Pelle Hallin, Zetterberg och Anton Lander. Det är ändå ett stycke hockeyhistoria sett med Timrögon. Eller ett zäta med hockeyvärldens ögon såklart.
Ja, verkligen. Och de var ju med på firandet i omklädningsrummet också. Och, de är väldigt profilstarka alla tre. Och mycket kretsade kring dem där med i omklädningsrummet. Sjukt mycket folk där med i det där omklädningsrummet. Det var inte coronasäkert om man säger så.
Men det är, ja, nej, men bara stort grattis till Timrå för den fina säsong man har gjort. Lider med Björklöven, men det man vet med Björklöven, de förr eller senare med nuvarande system så kommer man gå upp. För det är en satsning som ongoing, den avslutas ju inte bara för att man förlorade en final mot Timrå. Jag menar, man var ett av två lag med möjlighet att gå upp, så att man kommer fortsätta satsa nästa år också. Jag tror dock att man måste kanske hitta en stomme, lite mer Fredrik Andersson, Daniel Rahimi-typer och som accepterar sin roll. Det kändes många spelare ville vara högt upp i laget. Det är nästan som att man hade tre kedjor som alla ansåg sig vara en första kedja, vilket gör att det blir aldrig någon bra balans.
Nej, alltså det är exakt det du är inne på där. Och det hörde jag också lite signaler om när jag var i Umeå förra helgen, att det är lite åt det hållet man vill bygga laget nästa säsong. Man vill inte ha spelare som alla slåss om samma speltid, utan väldigt tydliga roller. Och kanske sådana som Fredrik Andersson och Wiklund får kanske nöja sig med var i tredje, fjärde kedjan och göra sina roller efter bästa förmåga därifrån.
Men då, vi plockar upp här direkt Timrå. Jonsson på Twitter undrar, Johan, har du några sillrykten till Timrå?
Ja, alltså där är ju, vi kan ta Jonte Dahlén först, för den tog vi inte upp. Du ställde den frågan innan, Jonte Dahlén, blir han kvar i Timrå? Alltså jag bara känner så här, att jag bara väntar egentligen på att antingen Timrå gör det eller att någon inom mediakåren gör det, ringer eller någon annan bara slår fast att Jonte Dahlén kommer spela i Timrå. För att jag kan inte se hur han ska lämna det här laget. Han lämnade 2018 för att testa lyckan och då tillhör han väl Vancouver's organisation och tillhör han San Jose. Jag vet hur det låter. Han säger att jag måste höra San Jose vill ha en NHL-plats till mig. Men jag tror att det är klart han stannar. Den är given.
Ja, men den bankar vi fast av, vare sig den är officiellt, och det kan ju dröja ett tag för att det finns ju rättigheter som går ut och hit och dit som inte vi har riktigt koll på, så det kan ju säkert dröja, men skulle förvåna mig brutalt mycket om inte Jonathan Dahlén spelar i starting lineup där när Timrå har hemmapremiär. Man har ju premiär borta mot Oskarshamn den 11 september. Sen har jag väl tänkt mig att det blir hemmapremiär förhoppningsvis med en del publik. Men hade du några andra Silly-rykten där som Jonsson vill ha svar på?
Ja, det är ju Linus Strömberg som redan har varit ute. Han är ju, jag tror att han också kommer att spela där. Det syns att Linus till och med skrev att han var klar. Jag hörde att Tappara också var med i den leken. Men det är klart att Lili kommer att komma hem. Han har nära relation till Lumpen också. Sen är Victor Liljegren klar från Västervik. Och så landar då. Sen så kommer man väl försöka ta in en bra målvakt, inbillar jag mig, bredvid Jakob Johansson, som man går in starkt därifrån. Och kanske hitta någon toppback och någonting som kan komplettera en led där uppe i första kedjan. Att man hittar en riktig toppcenter då, kanske landar och så riktigt bra vinga. Att man skattar upp någonting där, så det blir väl förmodligen en importspelare då som tar det jobbet.
Du nämnde för några av poddavsnitt sen att Claes Endre, då AIK-målvakten, om Timrå skulle gå upp så skulle han kunna vara ett potentiellt namn för dem. Vad hör du något mer där kring?
Ja, precis. Claes Endre. Så jag tror faktiskt att Björklöven också skulle kunna vara med i leken där. Nu spelar Björklöven i Hockeyallsvenskan nästa stång, så det blir kanske det svårt. Men skulle han börja efter jobb som första keeper, så är det ju ett jättebra alternativ. Men jag hör ändå att det finns lite intresse från Skellefteå. Det finns ett finskt lag med i bilden också. Skellefteå har ju tappat Arvid Söderblom till NHL, så då tittar man efter Claes Ende. Och så är ju Växjö med i bilden också. De ska ju då ha en ersättare till Erik Kjellgren som flyttar till Frölunda. Ja, ska du höra lite nyss om Skellefteå förresten?
Alltid.
Ja, de tappade Arvid Söderblom till NHL som jag sa. Och det var faktiskt så att Gustav Lindvall satt med ett bud utifrån och hade en klausul fram till 15 maj. Så Skellefteå hade kunnat stå helt utan målvakter i mitten på maj.
Oj. Ja, den var svettig. Ja, jag vet att när han signade så hade han det fanns ju någon klausul där jag för mig läste mig till. Så att det fanns alltså ett bud på bordet som han då uppenbarligen tackade nej till.
Ja, han har ju bra ställt i Skellefteå. Han har ett bra avtal. Han sitter bra som den första målvakt. Han trivs ju bra socialt. Han har ju förtroende. Han kommer gå in som jätta även nästa säsong. Så att han är nog sugen på det där guldet i Skellefteå också. Tack för att de får ett bra lag.
Ja, vi lämnar den hockey allsvenska finalen och gratulerar till...
Ja, men vänta lite. Vi tar en grej till också. Vi har ju Fredan Andersson också som det har spekulerats lite om. Vår kollega Adam Johansson avslöjade ju direkt efter matchen att han har varit erbjuden ett tvåårsavtal i Timrå. Det finns ju fortfarande på bordet, men jag hör att även finns ett förslag från schweiziska Lussan. Och det är väldigt hypat med svenska tränare där nere i Schweiz nu. Och Lussan är ju en NLA-klubb, så att det förstår jag att Fredrik Andersson överväger i så fall.
Oj, ja, det vore ju ett tufft för Timrå. Det är ju inte en uppsjö av tränare som finns där. Man har ju Ante Karlsson där, väldigt respekterad, härlig person. Men samtidigt, Freddan har ju gjort fruktansvärt bra i Timrå under de här åren. Så det vore ju ett jäkla avbräck för Nubben och gänget där uppe.
Ja, de ser väl nästan som att de ska komplettera med tredje tränare. Det är känslan.
Ja, men får jag nu då, om ska du avbryta mig ändå, eller kan jag flytta fokus till Växjö mot Rögle?
Flytta du fokus till den mindre viktiga matchen i veckan som inte.
Ja, den avgjordes ju i måndags. Det känns ju som en halv evighet sen när Växjö och Sam Hallan bärgade sitt tredje guld på 6 slutspel, vilket är helt galet. Ändå, jag tror Rögle nu, har gått en vecka sedan man har landat in i, och känslan är att man nog är väldigt stolt över vad man har presterat. Det tycker jag verkligen man ska vara. Samtidigt får man nu blicka framåt och tror man kommer ta stor lärdom av det här finalspelet och känna att vad som krävs för att ta det där sista steget. Jag tror man behöver det som individ och framförallt organisation.
Ja, det var ju så. När Växjö var guld 2015 så hade de åkt ut ganska smärtsamt i semifinalen året innan mot Färjestad, om jag inte minns helt fel. Man hade väl vunnit på bortaplan alla matcher i den serien fram till Färjestad avgjorde på hemmaplan då.
Ja, exakt. Jag tror att till och med Växjö hade 4-0 mot Färjestad under grundserien, varit liksom haft relativt enkelt för dem. Så att jag kommer ihåg att jag pratade med Sam om det. Det var liksom den sommaren. Alltså, den var helt jävlig den sommaren. Han kom också in som gästexpert på Kanal 5 som på den tiden hade delar av slutspelet och finalspelet. Och han var som en gästexpert och analyserade lite. Han sa att det är det absolut värsta han har gjort, för han sa att vi, alltså Växjö, kunde ha rubbat Skellefteå då, som Färjestad fick möta i finalen. Vi hade kunnat rubba dem och se på den matchen. Han sa att det gjorde så ont, så den sommaren bara, det var den stora läropengen. Alltså man drog med sig, och en stor anledning att man är bäst i Sverige just nu.
Ja, och det är precis det som Rögle känner nu. De hade ju kunnat rubba Växjö i den här matchen.
Då är det ju, såklart. Men man förlorar med 4-1, och det är aldrig en final eller en slutspelserie som har slutat med 4-1 i matcher där det har varit orättvist. Så är det inte. Utan Växjö var det bättre laget. Det fanns perioder i matcher som Rögle var det bättre laget. Men det har varit så hela säsongen. Har Växjö hugg, ligger man under med ett mål eller lika, då vinner man. Alltså då vänder man och vinner. Och det kände Rögle. De behövde den matchen de vann. De behövde 2-3 målsledning för att liksom kunna forcera in en seger.
Ja, precis. För den matchen de vann där så kom ju ändå Växjö väldigt starkt i den tredje perioden. Och det är ju som du säger, hade de haft bara kanske 1-0 eller 2-0 så vet katten om inte Växjö hade löst den också.
Jag lider, får man säga, lida med Viktor Fass som har 2 SM-guld, VM-guld, VM-silver, han spelar OS, spelar NHL, KL, Men han har alltså varit med nu och vunnit 2 SM-guld med Växjö. Men han har spelat 0 minuter. Och det är ju inte för att han har varit dålig, det vet ju alla. Han skadade sig 2018 mot Malmö i semifinalen. Missade resterande delen av slutspelet. Han skadade sig nu mot Örebro i semifinalen. Missade resterande delen av slutspelet. Så att det skulle ju bli hans revansch, hans guld, hans MVP. Och så slutar det så där. Det är klart han är stolt och glad. Men ändå tror jag en jävla tagg i honom där att vi har vunnit men ändå inte vunnit.
Ja, exakt. Undrar om det kan påverka honom. För hans framtid är ju i alla fall inte officiellt sett klar framåt. Tror du att det kan trigga honom att även jag kör för jag vill vinna när jag står där?
Oavsett om det var, han hade vunnit eller förlorat eller om han hade tagit ut en kvartsfinal eller så. Så han hade spelat minst en säsong till med tanke på hur bra han har varit i år. Han är, tycker, topp 3, topp 2. Han och Alsenfelt, kanske någon till målvakt som är Jovonen, var bra också i grundserien. Men det är, liksom, det är de målvakterna som jag tycker har varit bäst. Ja, vi får summera ihop Rögle lite av deras säsong och kanske blicka framåt. Som alltid, lag som går bra, som presterar, har ju individuella skickliga spelare. Ryfors signat med Tampa, Daniel Saar ska till KL, Niklas Hansson ska ju till Zug i den schweiziska ligan. Vi har ju Seider såklart som lämnar och det finns några spelare där till. Så att de måste ju inte börja bygga nytt, absolut inte. Men man får hitta guldkorn igen och vatten. Och få blomma ut lite som vattnar man ens guldkorn, gör man det?
Ja, nu gör man tydligen det.
Ja, det slängde mig lite klyschor där. Men du förstår vad jag menar. Man måste liksom få en Simon Ryfors och ta det där steget.
Men det tror jag att man har i Ludvig Glas. Jag tror att han över tid kan han nog vara riktigt jäkla bra i SHL. Jag vet inte, du såg Hockeyallsvenskan. Ja, jag vet. Det är på en annan nivå. Men jag tror att Glasen, alltså, han kommer att passa jättebra in där och jag tror det är en riktig guldklipp.
Man har lärt känna dig lite nu genom det här poddåren. Man ser när du verkligen pratar varmt om någon hur du ler. Och det såg jag när du pratade om Ludvig Glasen. Du började le bara när du nämnde hans namn. Du tror så hårt på honom, alltså.
Ja, det gör jag. Alltså, så bra som han har gått där i år. Han är klok och han passar för väldigt bra in i Rögle. Det verkar ju vara något med Rögle-spelarna. De ska vara väldigt välutbildade. De har ju Leon Lindstedt och de hade han Troja-killen också. Hampus Gustafsson inne för något år sedan. Så var också extremt välutbildad. Och nu även Ludvig Larsson som har grymt höga betyg. Så det verkar som att de har det skarpaste omklädningsrummet.
Det är ju, bröderna Abbott har ju själva gått på college och vet ju vad den typen av hockey och vad det gör för dig som människa och person. Men tror du då, det är supertidigt, vi har precis avslutat en säsong, men är Rögle på toppen för att stanna? Tar de det där nästa steg, alltså redan till kommande säsong?
Ja, alltså de kommer absolut vara bland topp 4-lagen. Jag kan inte tänka mig någonting annat. De har ändå ganska bra stund med Anton Bengtsson. För att tycka att han borde vara ett aktuellt namn för utlandsspel. Men vad jag hörde så är han ingen klausul då. Du har Leon Riksdag, Tedder Tedder och Dennis Everberg. Du har rätt många spelare i det laget som bildar en bra stund med Kristoffer Rifalk är kvar i kassen. Eller Lesund, du har Adam Edström. Du har hur många spelare som helst som jag tror kommer bara dra det här skeppet vidare.
Och så hoppas jag att nästa säsong att min lilla gunstling där, Samuel Johannesson, får, eller man får väl inte chansen. Man tar chansen. Jag tycker kanske inte riktigt att han har fått den heller. De spelade ju mestadels på 6 backar. Märkligt nog när det väl var slutspel och final. Då fick man för sig att börja spela på 7 backar. Helt idiotiskt. Jag fattar ingenting. Jag har hyllat Rögle hela säsongen för att spela just på 6 backar. Man fick in Laledja så tyckte man lite synd om Lukas Ekeståhl Jonsson. Nej, men han måste spela. Det vart hattigt för alla. De borde ha hållit sig där och spela med 6 backar även i slutspel som man gjorde så bra hela säsongen.
Men vad tror du själv om Rögle? Är ett lag som är med i pappasson med medaljer nästa år också?
Ja, det tror jag. Jag tror att man skulle kunna landa in en sån som, du vet, Joel Kjellman. Alltså jag säger inte just han, men den typen av klassspelare. Jag tror att man ändå måste in med en toppcenter där med Ted Brithén. För att Jag menar, Chris Abbott var själv center, vet hur viktig den här centrallinjen är för dem. Så att jag tror att man kommer värva någon riktigt bra back. Nu verkar ju Jelena bli kvar. Det var ju någon rykte om att han hade fått något bud från Schweiz. Han hade klausul, men rätta mig om jag fel. Men de brukar ju regel vara till 15 maj. Skulle förvåna mig mycket om Chris Abbott hade signat längre klausul än så.
Ja, alltså Abbott är ju ganska känd för att han inte vill ha allt för långa klausuler också. Erik Mattisson vill ju ha längre än vad Abbott vill ge honom.
Nej, men jag tror alltså, Rögle, de är i toppen för att stanna. Det är en daglig verksamhet som är jäkligt bra. Och man har lockat till sig många unga spelare som är redo att ta det Nils Höglander-steget med rätt coachning och rätt utbildning. Så att det är klart som fasiken Rögle kommer vara där uppe fortsatt också.
Nu har vi pratat mycket om lag 1 och 2 i SHL. Vi har pratat om Timrå då, som vi får anse är lag 14 som ersätter lag 71. Jag tycker att det kan vara ett läge att gå igenom resten av gängen då, som har fått vara på semester. Vissa längre och vissa har precis åkt ut semifinalen till exempel. Om vi börjar med Leksand, som det känns som en evighet sedan de spelade. De har åkt ut i 4-8 i kvartsfinalen efter en helt makalös säsong egentligen, så avslutar de den med att råka ut i ett bräde. Hur ser du på deras framtid?
Det har varit väldigt tyst för att vara Leksand, måste jag säga, kring nyförvärv, rekryteringar. Alltså Verino från Oskarshamn gjorde ju klart med tidigt. Men sen har jag inte hört någonting. Och där Johan Kempe och Håkan Andersson, det är väl mer riktat till dig. De undrar, hur går målvaktsjakten efter nu att Janne Jovonen har lämnat?
Ja, vad jag förstår så det kommer ju vara extremt noga i den här målvaktsrekryteringen. Man fick ett bra utfall i Janne Jovonen som man kanske inte riktigt trodde på inför säsongen. Men nu är Jovonen borta och man behöver en riktigt stark första målvakt. Man kollar upp Matt Tompkins som befinner sig i den här taxizonen i Chicagos lag. Men han är bara en av 4-5 målvakter. Jag tror att det skulle kunna vara så att Leksand gör som man gör med de här toppspelarna. Man väntar in i det sista för att verkligen få rätt spelare. Vi såg hur Carl Camper och Selarik och de värvades ganska sent förra säsongen. Nu tror jag att det blir så sent på målvakten, för den behöver ju ändå på plats när jag går på is. Men det förvånar mig inte alls om man ändå väntar till juli.
Jag pratade faktiskt med en agent här under den gångna veckan och frågade just om lite spelare och så målvakter. Där kan man nog vara ganska kylig, för det kommer dyka upp bra målvakter som har varit i KL, Finland, alltså runt Europa och framförallt från Nordamerika. Så att det kommer att öppna upp sig ganska mycket, så där tror jag inte man behöver känna någon superstress just kring att hitta målvakter. Men förvånansvärt tyst kring Leksand. Samtidigt kanske det är ett styrkebesked att man har hittat det där lugnet i föreningen, att det är inte så stressigt, hetsigt att jaga. Man har en bra stomme, man har en bra verksamhet, man har någonting man tror på. När det dyker upp rätt spelare så kommer man krydda. Kommer Leksand sluta topp 3 nästa år? Nej, det tror jag kanske inte. Topp 6 kanske, men för den övre halvan, ja, varför inte? Verkligen där med Hellqvist och det coachgänget tillsammans med Thomas Johansson och Karnebro har hittat ett bra arbetssätt och en miljö att vara i.
Ja, det blir också en helt annan press på laget nu inför den säsongen som kommer. Eller framförallt press då på Tjumme och Björn Hellqvist att leverera. Det går rätt snabbt att vänja sig vid det där som Leksandfansen ändå vant sig vid. De var ju nästan chockade och tyckte, och visst, vi tittar på när de andra slåss i bottenstrid och vi är inte med. Det var ju nästan största chocken på hela säsongen. Men alltså, jag tror Leksand ändå, de behöver hitta. De har ju, Utopajan har ju lämnat för Finland och bara de tar vägen, jag vet inte om det är klart. De behöver ändå hitta en ersättare till Ribic och Selarik. Det är ändå det rekryteringar som ska göras. Vad jag hör så är man ute ändå fiskar efter Jakob Delarås, så verkligen visar att man finns och ska ha hjälp av någon form av förslag. Så att man är ju där ändå ute på marknaden, men de riktiga topparna, nu är Jakob Delarås naturligtvis en topp, men jag tror inte han är en första center som kan producera. Men de riktiga topparna kommer ju att komma tidsmässigt.
Då går vi hastigt och lustigt över till lag nummer 4 den gångna säsongen. Det var ju Skellefteå. Och då pratade du om att de sökte en toppcenter Leksand. Och det gör ju också Skellefteå. De hade ju honom på plats för 4-5 år här kommande säsongerna. Men han lämnade väldigt oväntat, måste jag säga ändå, Per Lindholm. Den såg jag inte komma. Det var en blindside rakt på mig, kan jag säga.
Ja, jag fick lite indikationer samma vecka som det här var att han hade en out i sitt avtal, men jag kunde inte tänka mig att han skulle gå efter pengar i KM. Och han ändå gav upp ett envägskontrakt i Chicago, så tänkte jag att nu har han kommit hem för att han har kommit hem och inte för att han är ute efter pengar. För det var rätt mycket pengar han gav upp där i januari.
Ja, men det är ju samtidigt, det är ju mer eller mindre nettopengar i KL, och så som det ser ut i NHL nu, kontrakten, du, sådana escrow du ska betala, eller du får avstå en viss lön då som du får tillbaka beroende på hur det gått för ligan. Det är liksom, det är klart att du tjänar bra pengar, men det är inte närheten för en Per Lindholm vad han tjänar i KL mot vad han skulle ha gjort i NHL. Det får man faktiskt vara ärlig och säga. Och det är klart, David Nyström och Tobias Pettersson är oroliga. Martin Edling också, som har ställt frågor här. Vem ska bli första center och hur ska Skellefteå kunna ersätta alla de här toppspelarna som man ändå har tappat?
Jag har riktigt bra namn som den första centern faktiskt, tror jag.
Shoot,
har spanat fram. Tom Pike.
Oh, var de hittat honom? Vilken förstärkning han har hört talas om. Han skulle ju vara han har hållit upp ett år nu, men han kan komma tillbaka starkare och bättre än någonsin.
Ja, det hade nog varit en värmning i ditt smak. Ärligt, det är många lag i SHL som är behov efter en första center, så att det kommer att bli en jäkla huggsexa där. Sitter du som Marcus Ljung satt förra året och sitter som svensk center där, så kan få ruskigt bra betalt. En sån är till exempel Dennis Rasmussen. Men där hör jag också att svenska Davos är på hugger, och de ligger närmast att få honom. De värvade Mattias Bromé här i slutet av förra veckan också.
Men är det något lag som Davos inte hugger på? Det var Dennis Everberg tidigare. De hugger på alla, eller?
Ja, och jag har Nygård också. Everberg tackade ju med och Nygård drog ut på det. Gick de ju på Bromé och så, men de har ju fler i popplatser öppna, så att de är på hugger.
Om Skellefteå hade lockat Joel Kjellman med att spela med Joakim Lindström till exempel, kom hit en säsong, studsa upp, gör det fruktansvärt bra, stick till KL eller Schweiz, då hade man ju liksom fyllt den luckan som Per Lindholm då har lämnat den här säsongen.
Ja, bra namn. Känns som att ha halkat in på Joel Kjellman.
Jag kommer säga det på alla lag nu. Jag kommer säga det. Luleå då, vad ska de? Ah, men du, man kanske ska kolla på Joel Kjellman ändå.
Men han har inte blivit efter. Det känns som att han hade.
Ja, men vi kan väl banka fast honom där då. Jag nämnde honom på Rögle tidigare. Men den typen av kaliber, återkommer till det. Det är det Skellefteå behöver. Samtidigt så Skellefteå med Robert Olsson har ändå ett helt annat go, ett härlig känsla runt Skellefteå som förening. Så det är klart att man tappar Lindholm så pass sent. Det är ju ett brutalt avbräck. Men man är ju hugget på de bästa spelarna i Hockeyallsvenskan. Man har planer för dem att utvecklas. Så jag tror en sån som Jonathan Jonsson kommer ta ytterligare kliv nästa år. Så jag tror Skellefteå kommer vara topp 4 nästa år också.
Men det man ändå ska väga in med Skellefteå, det var de ju topp 4 i år, men de har gjort av Niklas Lundström, Arvid Lundberg för syra. Arvid Lundberg vet ju hur mycket du uppskattar som gammal defensiv back. Du har Jesper Fredén, du har Jonte Berggren och du har nu Per Lindholm. Det är ju inga dussinspelare som man blir av med, som ändå ska ersättas på något sätt.
Definitivt, alltså så är det. Men inför den här säsongen, Jonathan Berggren, du vet, en bra tredje kanske man tänkte. Han exploderade ju och var så nära att ta sig in i VM-truppen, vilket jag tyckte han borde ha gjort efter den säsongen, och framförallt de landskamperna. Det var förvånad att inte han kom med där. Kanske bara jag som engagerar mig just i VM, men det är en annan sak. Men Fredén, det är klart, alltså, det är klart att det är tunga tapp. Det går ju inte att bortse ifrån. Men Arvid Lundberg, man tycker då att Ros kan ersätta. Alltså, det finns ändå en plan för att göra laget billigare och i slutändan då ha pengar för att rekrytera spets, i det här fallet då på forwardsidan.
Ja, och Jonathan Pullas har ju faktiskt lärt sig också, som är lätt att glömma bort att han redan har presenterat på klubben.
Just det här slutspelet har varit den här säsongen har varit världens längsta, med slutspelet när man sitter och pratar om kvartsfinal eller åttondel, det känns ju som det var 2 år sedan.
Jag tycker vi går vidare till Luleå som Skellefteå slut i sjunde matchen i kvartsfinalen, och ett Luleå som jag känner så här när vi tittar på laget inför nästa säsong: vem ska göra det powerplay? Ja, Konstantin Komare kommer att komma in, men han är ändå ingen Linus Klasen, och Nils Lundqvist försvinner.
Ja, alltså jag vet inte om det fönstret har stängts nu för de guldåren. Det var väl i fjol man vann ju visserligen tärningskasten hos oss här i podden, men det tror jag inte gladde dem speciellt mycket. Det var ju fjol, det var det stora året för Luleå. Den här säsongen tufft med skador, när man gjorde sig av Millomäki, valde ekonomin och inte ersätta honom, absolut. Men det fönstret där, jag undrar om det är på väg att stängas. Det är liksom inga toppspelare man får in nu.
Nej, exakt. Komar var ju en toppspelare då, han blev sexa i poängligan. Men jag vet inte om det är en sån som man står med i ett brinnande slutspel, om han riktigt är den spelaren. Han producerar jättebra i grundserien, men jag är tveksam om han är den spelaren i ett slutspel. Nu får man väl in Kindling, kan jag tänka mig. Det har ryktats med Kindling här hela våren, känns det som. Men alltså, det skulle inte förvåna mig om han till och med är klar för dem. Och det är ju faktiskt en jätterolig värvning sett till den statusen han har i Luleå.
Det är en superrolig värmning, men är det som de behöver? Nej, de behöver ju offensiv spets. Kinnemin hade ju någon säsong i Växjö när de hade det superlaget och han levererade offensivt. Men de behöver ju mer skill, alltså mer spetsspelare. Får ändå säga att det var, om Per Lindholm lämnar ett stort tomrum efter sig i Skellefteå, så lämnar Linus Klasen ett ännu större tomrum efter sig. Han fick säkert lite kritik och du vet, men det är alltid så med lirare. Men se vad han gjorde ändå för deras powerplay, vad han betydde för dem. Visst, han försvann lite i kvartsfinalserien som många andra gjorde i Luleå. Men sett över hela säsongen så tycker jag han överträffade mina förväntningar och var bättre än vad jag trodde.
Ja, han har 42 poäng. Vad var det vi
sa
någonstans där inför säsongen? Gör han 35 poäng så är det väl helt okej.
Ja, och han inledde säsongen poängmässigt ganska svag, fick inte med sig, men fortsatte och tugga på och körde. Jag tycker ändå att han landade in på 42 poäng där, och det är imponerande, och det kommer bli ett avbräck som de får svårt att ersätta. Och en större avbräck är såklart Nils Lundqvist. Han har alltså spelat på ett rookie-kontrakt, vilket betyder runda slängar, ex-bonusar 25 000 i månaden. De har alltså haft en av landets bästa backar till en kostnad till noll och ingenting i stort sett.
Ja, naturligtvis en sån spelare är helt omöjlig att ersätta om du inte hittar en superguldkorn i Hockeyallsvenskan eller om du har någonting i den egna juniororganisationen som är lika stor talang.
Luleå då, Johan, nästa säsong, det är tidigt. Topp 8, ja eller nej?
Ja.
Då går vi vidare till Örebro. Här är det, Örebro är ändå ett lag som de har gjort det väldigt, väldigt bra den här säsongen. Men mycket har ju landat in på tränartrion där. Jörgen Jönsson, Christer Olsson, Niklas Eriksson. Där Niklas Eriksson har varit head coach. Men man har ju bakat ihop dem som ett väldigt kompetent tränarteam. Nu lämnar ju Olsson till Bern, Jönsson till Davos. Alla ska till Davos. Alla vägar bär till Davos på ett eller annat sätt. Tror Joel Kjellman ska till Davos förresten?
Nej, han ska
inte bli det. Han ska just det, var det Skellefteå han skulle till, ja. Men nu får man in en ny konstellation där med Niklas Eriksson, Stefan Klockare och Stefan Nyman. Och vi satt ju för ett år sedan och hyllade och älskade Stefan Nyman när han rekryterades till HV. Nu var det ju det olyckligt, han var sjuk, kom inte tillbaka, hoppas han mår bra och att han kan stå i båset. Men då frågar Johannes Nilsson och Liam Johansson, och de har varit på oss lite några veckor nu, vad vi tycker om den här tränarkonstellationen.
Ja, alltså Niklas Eriksson har gjort ett superjobb i Örebro, måste man säga, först och främst. Och det är
Sveriges mest underskattade tränare, tror du?
Alltså, nu när du ställer upp utslut så kan jag inte annat svara ja när jag slipper tänka efter.
Men tänk dig då semifinallagen, man pratar om Cam Abbotts succé där, Skellefteå, nu hade de visserligen ingen headcoach, men det är ändå ett väloljat system, Sam Hallam, alltså det var ju rätt tunga namn så som var i kvartsfinal eller i semifinalen, och där var Niklas Eriksson. Så jag får svara på min egen fråga, vilket jag älskar att göra eftersom jag älskar att höra min egen röst. Jag tycker att han är en grymt underskattad tränare.
Ja, vad är det som gör honom lite kort?
Jag tycker att han har den här sympatiska förmågan att få spelare och ledare och personer runt omkring sig att växa. Jag vet att jag pratar med många spelare som hyllar Niklas Eriksson just för den egenskapen. Sen har han ett taktiskt öga också. När man pratar med honom så märker man att okej, okay, han har koll på grejerna.
Det är en gammal OS med den här, så att...
Ja, han har ju en fin, alltså, jag menar vilken karriär han hade i Leksand där under, han var ju en sjukt smart spelare.
Jag ser att Jan Backman hade en kommentar, tycker det är onödigt att ställa frågan som vi aldrig pratar om Örebro, har vi lite Örebro-rasism i den här podden, du har väl ändå hyllat dem rätt mycket, det är väl jag som är känd som Örebro-hatare i vissa kretsar.
Ja, jag har pratat väldigt gott om Örebro, upplever i alla fall de under par säsonger här när de har varit bra. Nej, men Örebro, skämt åsido, de förtjänar massvis beröm för den här säsongen de har gjort. Hur det blir till nästa år, det beror helt på vad man får in för typ av spelare. Backsidan, den ser jättebra ut. Målvaktssidan, det blir samma som det var i år. Det är ju, Enrot växte ju mer och mer. Antsen kommer ta steg. Så där är man inte, känner ingen oro. Backsidan som jag vinner på, det kommer vara topp i serien. Det är framåt om man har ändå den spetsen som behövs för att utvecklas ytterligare och ta ytterligare nästa steg.
Ja, du har ju Lejne, du har Kovac, du har Emil Larsson som är spetskompetens. Men det känns ju som att man ändå behöver lyfta in en eller två ytterligare där. Man hade ju hoppats
Borna, på Borna Rendulic då?
Såklart, han är ju också en spetskompetens. Han bombar ändå in sina 17-20 mål. Men du har ju Mattias Bromé, var de intresserade av. De hade ju typ med, de hade inte ens högsta budet i Sverige. Så att frågan är hur nära det egentligen var. Nu går han ju till Davos.
Där, men du, där skrev ju du i din... Jag avskyr egentligen att smeka sina egna kollegor på ryggen. Jag tycker det är avskyvärt beteende. Man kan gärna skicka, alltså så här.
Men gör inte det bra.
Nej, men det jag skulle säga, det här sillerummet, det gillar jag att läsa. Jag älskar ju de här ryktena. Det är någonting som lever kvar i mig sedan jag spelar och fortfarande läsa och höra om såna här sillerykten. Det är därför jag älskar att göra den här podden med dig. Men det sagt så skrev du att Mattias Bromé skulle få 250 000 schweizerfranc i Davos, och en franc står väl i 9-10 spänn, vilket är runda slängar 2,5 miljoner kronor i nettofri, bilfri bostad. Stämmer det verkligen?
Ja, alltså pengarna i Schweiz är så pass låga nu för tiden. Alltså är du en riktig toppspelare och etablerad i ligan, då har du kanske lite mer, men vad jag hör så är det inte mer pengar alltså.
Jag signade alltså i schweiziska ligan i ett bottenlag som Rapperswil, som ändå hade var långt på den undre halvan i löneligan. Jag hade 240. Det här är 13 år sedan. Har det inte hänt något med lönerna där?
Vad stod schweizerfrancen i då?
När jag signade stod den i 5,60. Och under året så gick den upp till 8 kronor. Så det var ju en bra affär. Men den står ju mycket, mycket bättre nu såklart. Men for fact så är ju frangen, så hade jag ungefär samma som Bromé har 13 år senare. Är det corona är det corona påverkat kontrakt, eller är det så lönerna är i Schweiz?
Ja, jag misstänker att det har ju en del med corona att göra. Alltså det är egentligen bara de riktigt stora toppklubbarna som har råd att slänga in kontrakt nu, och de är ju naturligtvis nedsatta de också. Så att jag tror att det är så. Jag har väl inte någon stenkoll på den schweiziska marknaden vad spelarna tjänar, men jag har hört att det är de pengarna som spelaren ligger på. Magnus Nygren som spelar i Davos redan, han ligger på kamp och han är etablerad i den klubben. Han ligger på kamp på 300 000 schweizerfranc, någonting i den stilen. Jag vet inte exakt vad han känner av och sett hans avtal. Så att, men det är de pengarna vi pratar om.
Men Örebro, nu, man har ändå lämnat den här bottenträsket, alltså den här oron att inte gå till slutspel bakom sig, även om jag upplever att man kanske behöver få in några forwards till där, så kommer Örebro med den här nya ledningen, tränarna, De kommer fortsatt tugga på och vara ett svårt lag att möta med sina snabba omställningar, tuffa spel. Så att topp 6, ja, kanske topp 8, absolut.
Då går vi vidare och ska under det där topp 6-strecket, i alla fall vad det var i år, vad det var säsongen innan. Frölunda har vi hittat där. För om jag börjar så här, är de ett lag för topp 6 nästa säsong då?
Man ska aldrig räkna ut Frölunda, det har jag lärt mig. Men här och nu, nej. De har i stort sett samma lag. De har samma lag på pappret. Man kan tycka att de underpresterade. Ja, absolut. Men jag är lite skeptisk.
Jag känner så här att åldersstrukturen är lite av ett problem. För hur många spelare i laget kommer att bli bättre under den kommande säsongen?
Ja, det är ju frågan. Jag skulle vilja ställa den så här istället. Hur många spelare kommer vara bättre nästa år än vad de var den här säsongen? Och bara det räcker ju för att man är kommer spela bättre. För jag tycker att många duktiga spelare underpresterade i det laget. Sen om det är på grund av hur man spelar eller sånt, det låter vara osagt. Men jag vill vända på det så istället, att hur många av spelarna kommer prestera bättre nästa säsong? Jag är inte helt säker på att de kommer göra det. Så därför tror jag inte att man kommer vara topp 6. Alltså jag ska säga så här, jag skulle till och med kunna känna mig lite orolig för Frölunda, vilken väg de är på väg att gå just med den åldersstrukturen som du säger. Man kan landa ner 8, 9, 10. Det är faktiskt, med Frölunda mått mätt, det vore ju praktfiasko.
Är inte det en nyckel till framgången då, trots allt, att med den strukturen han har på laget och det han kan kräva ur sina spelare, och framförallt efter två raka säsonger utanför topp 6?
Ja, alltså Roger har jag enorm respekt för, hans hockeykunnande och så. Det som skulle vara intressant att vara en fluga på väggen där, alltså hur Johan Lundeskog, Robert Olsson, Claes Östman, alltså de här som har varit där tidigare när Frölunda har varit framgångsrika, hur jobbiga i sina frågeställningar var de i vardagen? Jag vet att Frölunda säger att det är högt i tak, men är det någon i Frölunda som vågar fråga Roger, kan du hantera skill? Alltså, kan du hantera de här spetsspelarna? Ja, alltså den frågeställningen. Gör Näslund det? Gör Burström det? Alltså, jag tror att det var, min känsla, och jag får uppfattning kring att det var högre i tak i diskussioner tidigare än Burström nu och Näslund, som är ditplockade av Roger som Rogers tidigare vapendragare i olika former. Burström bland annat som kapten då i Luleå.
Men man har ju ändå hört förut att man skulle gå till botten med vissa saker. Man gick ut ganska hårt på sin egna hemsida och sa att vi ska gräva djupt i vissa frågor och vi ska gå till botten med allting. Och Fredrik Sjöström, det kommer ju vila stort ansvar på honom också. Vad har han haft diskussioner med Roger och vad har man kommit fram till? Kan man hitta en sån utväg som det känns som att Växjö har gjort när man ändå har hamnat lågt två raka säsonger innan man då plötsligt studsade upp för?
Det är klart, alltså det arbete som Växjö gjorde inför den här säsongen och lyfte på varenda sten, vilket i stort sett slutade med att man sparkade Kinnemin. Man under säsongen gjorde sig av med Forsbacka Karlsson, Marcus Davidsson, alltså spelare som inte riktigt passade in i Växjö-modellen, om man får säga så. De obekväma besluten, de kan Frölunda behöva ta också, just som den här åldersstrukturen du nämnde tidigare. Så det känns som att det är en intressant sommar och kommande säsong för Frölunda.
Man har ändå tagit någorlunda obekvämt beslut att göra sig av med sin hjärna, som det var i princip det enda kontrakt som gick ut som man hade kanske inte varit ändå.
Nej, och nu är det ju frågan från Marcus Philipsson, Stefan Nytt, Fredrik Nilsson, som undrar om Fredrik Pettersson kommer hem från Zürich. Är det läge, på tal om då åldersstruktur?
Ja, det är en befogad fråga. Jag såg att han försvann från Zürich häromdagen också. Jag tror inte att det är så. Jag känner inte att Fredrik Pettersson är i det läget där han brinner för att komma hem till Per Edlunds sommarträning nu och sätta sig in i det och köra stenhårt för att plocka hem ett SM-guld till Göteborg. Jag tror att han ser att laget är så bra. Jag tror att han har alldeles för bra i Schweiz. Och jag hörde en lite rolig sak faktiskt just där. Linus Claesson gick ju till Visby i B-ligan. Jag hörde faktiskt att det kunde bli så för Fredrik Pettersson också. Ja, det är långt ifrån klart, men Det hade ju varit ganska roligt om Klasen och Fredrik Pettersson hade kört B-liga där med Pelle Håkberg som tränare.
Det hade varit ruggigt ballt. Du pratade ju inför nästa säsong att Jonathan Dahlén skulle göra 100 poäng i Hockeyallsvenskan. Finns ju ingen omöjlighet att Klasen Pettersson tillsammans i B-ligan i Visp skulle komma upp i de nivåerna. Det är ju två spelare som är, ja, Klasen har ju visat och Pettersson är ju fortsatt jäkligt skicklig.
Där är några kanadensar som kör på i några lag där år efter år efter år och gör 80-90 poäng varje säsong i B-ligan.
Ja, det är helt underbart. De kommer där början av augusti någon gång och åker och rattar runt lite, trycker in lite poäng, har inga ambitioner att ta sig upp egentligen till A-ligan, för då skulle de inte få spela kvar, för de passar rätt bra att spela i B-ligan. Åker hem, har en god sommar, kommer tillbaka, tjänar rätt okej pengar, så det är en bra tillvaro.
Vi har med ett hack i tabellen där, och det är ju en annat storlag som har vunnit SM-guld sedan 2011, och den första frågan jag ställer mig egentligen där är ju samma fråga som Henrik Andersson och Johan Gustafsson ställer, och det gäller Per Åslund, där det verkar hattas fram och tillbaka och det verkar upprepa sig som det gjorde förra sommaren.
Ja, får väl uppmana. Lås in i ett förbannade jävla rum och kom inte ut därifrån förrän ni har löst det. Och om lösningen då är att Per Åslund inte spelar i Färjestad eller att man då har signat ett kontrakt. Men som det är nu, det förs lite via media och det vi har gett det och vi har gett det och det har hänt det. Då blir det samma soppa som det var i fjol. Jag tycker det är så ovärdigt en spelare som Per Åslund för det han har gjort för Färjestad. Med det sagt så ska man veta att han hade ett tvåårskontrakt på bordet i fjol där det skilde 5 000, och det varit lite stubbiga från båda sidorna. Hade han signat det kontraktet så hade han haft ett välbetalt kontrakt den här säsongen. Nu kommer det vara coronapåverkat som alla andra kontrakt som han signar. Hur mycket, det har jag ingen aning och ingen uppfattning om. Men alltså jag hade ju varit brutalt missnöjd med mina rådgivare om jag hade varit Per Åslund. För agenter, det är rådgivare. Alltså det är inte kompisar, det är rådgivare. De ska råda dig och ta rätt beslut. Och nu gjorde man inte det i fjol och nu sitter man den här skiten igen. Men det sagt, jag har ingen aning vad parterna har erbjudit varandra. Men lås in i ett rum och kom inte ut därifrån eller uttala inte förrän ni har löst problemet.
Ja, men då kan väl jag flika in där eftersom du inte hade någon aning om vad de hade erbjudit fram och tillbaka. Jag hörde att det var uppe på summor på typ 170-180, att det var i de traktorna man bråkade kring de där 5 000 kronorna förra året. Så utmynnar bara ett ettårskontrakt. Då ska vi ha klart för oss att Per Åslund kom ju från en säsong som han hade gjort grymt bra, så det är klart han skulle ha bra betalt. Sen kom han från en säsong då poängen inte har varit lika bra den här säsongen. Så jag hörde att det kontrakt Färjestad vill ge nu var alltså nere på cirka 50 000 lägre än man har haft under den gångna säsongen. Och det vill de då erbjuda på 2 år, och det vill ju de naturligtvis inte ta i det här läget.
Nej, och då återigen, lås in i ett rum och kom ut därifrån när ni har löst det. Om det lösningen är att Per Åslund inte spelar i Färjestad, eller att han spelar i Färjestad, det bryr jag mig mindre om. Men bara inte den här soppan. Jag bor själv i Karlstad och det var skitsnack höger, vänster, fram och tillbaka. Alltså på stan, och han är girig, föreningen ju ditt, ju datt. Det finns bara förlorare på det. För alla vill i den här stan, Färjestad vill, Åslund vill, alla vill att han ska spela, så lös det bara.
Du, på tal om stan, så mötte jag Färjestads tränare Johan Pennerholm på stan i Stockholm i helgen faktiskt. Han var ganska glatt humör. Jag vill bara berätta om en rolig grej, för jag fick honom till världens min. Men det var en kille som mejlade mig på morgonen samma dag. Du, Johan Pennerholm, jag såg honom i Uppsala idag. Jag bara, okej, där ser man. Tänkte han kanske om man hade någonting att peppa på, skulle träffa någon representant eller om man skulle träffa någon spelare eller något liknande. Så tänkte inte jag mer på det. Så mötte jag Pepperborn, mitt kunstträdgården faktiskt, i Stockholm. Och så sa jag, så snackade vi lite sådär, och så sa jag bara lite förbifarten. Ja, då frestade jag, jag hörde du var i Uppsala i morse. Och den minen, alltså den minen från Pepperborn, alltså det var bland det mest chockerande jag har sett på länge. Vet du det liksom? Han tyckte det var extremt jobbigt att jag sa att jag har uppsatt det i morse liksom. Så fick jag då förklara att det var en som hade menat att jag hade sett honom. Så att de gav inte skyddade någonstans.
Nej, man är Det har vi många brutalt fått erfara. Man är, oavsett var eller när, så är man en förebild och en måste vara en bra representant för sig själv. Och det är ju Penneborn. Men Penneborn kommer ju få ett bättre lag på pappret den här säsongen än man hade i fjol. Det är ju Lindqvist är kvar, Rydahl är kvar, du får Linus Johansson kommer hem, Marcus Nilsson kommer hem. Det är ett uppsjö med bra spelare. Wikstrand, framförallt backen, kommer hem. Du har Virtanen kvar. Så att han kommer att ha ett bra lag till förfogande som ska sluta högre än åtta. Det är nog ganska tydliga krav på Färjestad och Penneborn.
Jonas Björklund undrar ju på de nykor också som har varit på tapeten från bland annat Davos tidigare under åren. Men där är jag som hälsar faktiskt med Peter Jakobsson just med angående nykor då. Jag vet att nykor, alltså får han ett riktigt långt avtal så kan han tänka sig att köra. Men Jakobsson var väldigt tydlig till mig och sa, har du någon som kan betala för det så kör vi. Men det verkar som att han satt med en ganska tung plånbok.
Ja, och det är väl det som är lite problemet för många klubbar nu. Och de har ju lastat på med spets, med Nilsson, Wikstrand och Linus Johansson. Och även om det är ett coronaår, det är fortfarande med SHL-mått mätt dyra kontrakt. För det är ju toppspelare vi ändå pratar om.
Färjestad slår ut Malmö i åttondelsfinalen och vi går över till dem. Och där ställer jag mig samma fråga som Andreas Karlsson frågar, tankar kring Malmös nya ledarskap. Och då är min spaning där att Per Styr då, som är klar som assisterande tränare, har valet mellan en och fyra då. Jag känner så här att han behöver komma in och hjälpa de unga spelarna, framförallt då Henke Grams, för att de behöver få en utväxling på honom. Man behöver få de unga spelarna att lyfta för att man ska lyfta i tabellen.
De får väldigt mycket värme och kärlek från en sån som Per Styve, som jag pratat med. Jag vet att många av de yngre backarna som Modo har fostrat har pratat väldigt gott om. Han har varit med Styve då, dels i A-laget tidigare, juniorerna i Modo, och gjort ett väldigt, väldigt bra jobb. Så att det är klart att det är en bra rekrytering. Sen är det också så här med assisterande tränare, det är inte lätt att hitta. Alltså, för att det är inte alla som är beredda att flytta. Det är headcoacher att flytta, absolut. Men som assisterande och liksom lyfta upp hela bohaget eller lämna en familj kvar, det är inte alla som gör det, så det är inte helt lätt. Men med det sagt så tror jag att Per Styr kommer bli bra för Malmö. Jag tror att de kommer få en som kommer jobba närmare spelarna med mer värme än vad Andreas Lilja gjorde i fjol. Och som du var inne på, Helge Grans, han hade inte den utvecklingen som jag förutspådde i fjol. Är det Andreas Liljas fel? Nej, det är klart att det inte är hans fel. Kan Per Styr hjälpa honom mer? Absolut.
Ja, men Lilja erkände också att han inte var beredd att lägga ner det jobbet som krävdes. Han har erkänt rakt av att han inte hade den inställningen. Framförallt när han såg Thomas Kollar klev in i ledarskapen, då kände han att shit, jag jobbar ju bara på 80%.
Ja, och det är väl brutalt ärligt att kunna erkänna det också. Så det är väl bra. Men Malmö, det är ju den här vändningen av den säsongen var ju imponerande. De var ju sist och kvalklara rätt tidigt, var väl det alla kände kring Malmö. Men studsade tillbaka rejält och avslutade säsongen på bästa tänkbara sätt. Absolut inte bästa tänkbara sätt att åka ut mot Färjestad. Men att man undvek kval och faktiskt tog till slutspel, det var ju grymt starkt.
Ja, det är faktiskt nu på bästa tänkbara sätt. Och tittar man hur avslutningen på, i alla fall från januari framåt var, så var de i alla fall topp 6 i serien. Det är ju egentligen bästa möjliga sätt för att de kan få ut av det materialet. Då kommer de ju, de kommer ändå få ett ganska spännande lag. Karl-Johan Lerby är ju klar, har vi skrivit om. Jag skrev förra helgen att Joakim Ryan, som tillhör Carolina, var i slutförhandlingar med Malmö. Vad jag förstår så ska han vara signad och klar också. De väntar väl egentligen på att Calgary ska, eller Carolina, förlåt, att de ska spela klar för säsongen. För han var inne och spelade en match där i NHL för inte allt för länge. Han spelade typ 18 minuter eller vad det var. Så att, och Carolina är ett av NHLs absolut bästa lag.
Ja, och har en väldigt bra backuppsättning ska man säga också. Spännande. Jag börjar med Lerby där. En brutal, alltså den säsongen, åker över då för att få spela i Calgary. Och som det blev, fick inte spela hemma i Malmö under tiden. Kort säsong, knappt spelade någon match. Alltså, det är inte roligt när man ändå ska försöka slå sig in i NHL. Jag tror att Lerby är en spelare som kommer att kunna ta jättestora kliv. Jag har sagt det tidigare, det finns så mycket. Han har ett problem, jag tycker inte att han har riktigt spelsinnet. Den här, att han ser farorna på isen. Han åker på en del tacklingar, han ser inte alltid farorna. Blir han lite mer vaksam, snabbare till pucken, bättre första pass. Ja, han skulle kunna vara en toppback i serien, definitivt. Men det är just den detaljen han måste förbättra.
Flyttar med en takt då, och så flyttar vi till den staden jag har vistats i under helgen, Djurgården då, som det är ju den stora frågan, känner jag. Vem blir assisterande tränare till Darryl Smith?
Ja, och det är vi alltså mitten på maj, och man vet ingenting. Barry då kommer inte komma till Djurgården eller till Stockholm förrän i, du vet, när de går på is, i augusti någon gång. Så nu har man då visserligen Jim Ölvestad som sköter träningen. Det är klart att det finns ju folk där, men det är ändå liksom ingen ur tränarstaben. Det är akut att få in rätt folk i nu. Det är inte som Leksand som jagar en målvakt. Man kan ha lite is i magen eller en forward. Det är ändå tränarna, de ska sätta strukturen. Så det är liksom, vi har pratat om Brynäs som är lite kaos där just med tränarna. Att det inte har någon där, men det är, i det hänseendet är det faktiskt likadant för Djurgården.
Ja, alltså när jag såg de bilderna när de samlades där på Bosön och så, då såg jag liksom att det var Fredrik Nicko och Jimmy Ölvestad som kändes som att det var de ledarna som var på plats. Fredrik Nicko är då målvaktstränare och känns som en jättebra ledare i övrigt. Så jag har ingenting mot Fredrik Nicko, men han är ju inte den som ska stå inför hela gruppen och prata, om vi säger så.
Ja, det blir... Är det då Jocke Eriksson som tar dit sin brorsa Daniel Eriksson? Mycket möjligt att det kan bli så. Det spekuleras tidigt om det. Det har liksom legat på is. Jag hörde tidigare att Daniel Eriksson var eventuellt för ett headcoachjobb. Men de måste få in en snabbt. Sen tyckte jag Linus Udell spännande. Det ryktas väl lite om, du som vet mer om det här, att de har någon jävla kanon på gång, eller Djurgården. Stämmer det, eller?
Ja, så alltså, tycker jag hör lite sådana surr här fram och tillbaka att det ska vara en riktig kanon. Och jag vet inte om Lukas Lidebo är den som man anser är kanonen då. Men alltså, jag inbillar mig och hör från många håll att Lukas Lidebo ska komma hem till Djurgården. Jag har inte fått det verifierat tillräckligt bra för att jag ska kunna skriva en bra nyhet och säga att han kommer att komma hem. Men jag har hört det så fruktansvärt många ställen nu så att det känns som att det inte rör gudan ner.
Nej, men det är, Vejdemo, det är bra, men det är inte den bomben man hör liksom att Djurgården har något riktigt stort på gång. Alltså, för mig något riktigt stort, då är det ju liksom, då är det ju toppspelare i serien vi pratar om.
Ja, alltså det var ju bomben när de tog hem Patrik Bergen till exempel.
Ja, det var ju, precis, det var ju, kom ju från ingenstans. Men nej, intressant att se Djurgården. Det är en här och nu. En förening är väldigt osäker på vilken satsning man kommer att kunna göra. Och om pilarna inte pekar uppåt så pekar de neråt. Och man kommer alltså 10 i år. Och då är man nere och nafsa på en 13-14 plats. Jag säger inte att det kommer landa in där. Men stora föreningar som hamnar i den typen av regioner i tabellen. Det är bara att titta på HV den här säsongen som ett skräckexempel.
Jag får bara lyfta in en grej också när det gäller Djurgården. Tom Vandell erbjuds inget nytt avtal där, och han bor i Rönninge, någon mil utanför Södertälje, mellan Södertälje och Stockholm. Och det har spekulerats rätt mycket om, ska han återvända till Södertälje? Det jag hör är att det i princip står mellan Södertälje och att han lägger av. Han vet inte riktigt om han har motivationen till att ta sig an det uppdraget och vara center i Södertälje. Och det ska till något jättebra erbjudande, känns det som, för att han ska bryta upp från Rönninge. Så min känsla är att det blir Södertälje eller en avslutning på karriären.
Min känsla när man börjar öppna upp den dörren till att kanske sluta och prata om det här med motivation, jag tror det är svårt då alltså. Då tror jag det är jävligt svårt. Och framförallt att gå ner en serie också. Att Tom Vandell skulle kunna spela och göra det väldigt bra, så att jag tvivlar inte en sekund på. Men börjar man fundera om man har motivationen, orkar man en sommarträning, orkar man det här, då tror jag det blir jäkligt tufft faktiskt.
Ja, och det skjuts ju bara upp mer och mer nu. Men alltså, Tom borde ju rimligt vara igång med sin sommarträning nu, och skjuter han på beslutet några veckor till och så tar han beslutet i mitten på juni. Ja, vad fan, vi kör. Då är det ju semester och sen så är det isträning, så att då kan det bli någonting sånt.
Nej, för Hockeyallsvenskan, det är ingen serie du bara slafsar igenom. Det har vi sett många spelare som ändå med höga förväntningar och förhoppningar på sig, som har man inte den där topp motivationen. Man måste nästan än mer motiverad än vad man var, alltså när man kliver ner en serie, än vad man var om man spelade då i det här fallet SHL. Så att, nej, det är oroväckande för Södertälje. Jag hade hoppats Vandell skulle kunna komma dit och liksom göra en eller två jäkligt bra säsonger.
Då har de hockat svenskan ett lag som har varit där i hur många säsonger som helst. Du fick ju lära dig det för en vecka sedan när jag hade tävlingen där. De hade 20 säsonger när man var i hockat svenskan. Oskar Sandberg landade in på en elteplats. Jag och vår kollega Adam Johansson var rörande överens om att de förtjänade 5 gäckningar i betyg för den säsongen. De gick igenom med det laget att man blev elteplacerat i ESL. Vad säger du om det?
Ja, det är självklart. Alla hade de som 14:e lag. Och jag är ganska övertygad om vi blickar framåt, tyvärr, att nästan alla kommer att ha dem där igen. Vilket är tråkigt. Men det är ju verkligheten för dem. Att de får fram bra spelare eller några gör det bra. Verino här kommer in. Det är tufft att behålla spelare. Mora hade det här tidigare också, framförallt första vändan. De var uppe i mitten av 2000-talet, 05-06. De hade några bra spelare, Ross Lupacuk där, Brendel, de gjorde en bra säsong och gick vidare. Så Oskarshamn, liksom, de måste ha en träffsäkerhet på sina värvningar som man hade den här säsongen, där egentligen ingen var dålig, någon värvning. Så att det blir en utmaning för dem. Men jag är väldigt spänd på att se dem. Och jag älskar det jag hör av Martin Filander, som var inne på förra veckan. Och för er som inte har lyssnat på den, lyssna på podden med Adam Johansson. En väldigt sympatisk ledare som jag tror många trivs och vill prestera under.
Har du halkat in på det här med sympatiska ledare? Det är nästan så att du och jag har kunnat ställa oss in på oss. Men tanken på sympatiska du och jag är.
Jag tror i dagens hockey, om vi får vara lite seriösa, så är den typen av ledare väldigt, väldigt viktiga. Alltså att det finns ett rundare ledarskap med de spelare som kommer upp nu än vad kanske var fallet med min generation, när man kunde be någon far åt helvete och använda ganska grova ord vissa gånger. Den typen av ledarskapet, det funkar inte i dagens hockey, och jag får väl ändå säga att det är ganska eller väldigt positivt ändå.
Ja, och Martin Filander, han är ju grymt bra på att handskas med backar. Det gjorde han ett jättebra jobb i Malmö. Han har ju fortsatt med det jobbet i Oskarshamn. Det jag känner när jag ser den här backsidan som Oskarshamn ställer på benen är ju att hur ska det här gå? Men sen skulle du inte förvåna mig om man står där om ett par månader eller ett halvår och säger vilket genombrott Oliver Larsson har fått och vad de har gjort med Robin Norell. Oj, vad Lukas Pilar har tagit kliv och så vidare.
Så kan det vara. Jag menar, de klarade sig kvar i år, och det är klart att man värvade under säsongen i fjol. Och jag menar, Boma, Verino, jag tror knappast man hade kommit på den placeringen man gjorde om man inte hade fått in de spelarna, men det tillhör ju spelets regler. Men jag menar, det laget man har nu, det skrämmer ju ingen. Men det är klart man kommer att värva under säsongen. Det gjorde man ju på ett väldigt lyckosamt sätt i fjol, och har ju möjlighet att göra i år också. Det jag är intresserad av att se, det är en sån som Fredrik Olofsson där, som rookie-säsongen i SHL, varit med i landslaget nu, född 96. Vad kan han göra en hel säsong när han kommer in och är lite av en stjärna i ligan? Ja, men han får ännu en sommarträning, han får bygga på sig lite mer, han har självförtroendet att det är liksom, ja, det hänger på mig i år, lite så, det hade han ju inte i fjol. Då kom han in att, jag hoppas jag tar mig in på 4 kedjor ungefär, det var väl de förväntningar som fanns. Så jag är väldigt spänd på att se vad han kan göra en hel säsong. Kan han landa upp mot en 45 poäng till exempel?
Det har jag visserligen svårt att se att han ska göra om man inte får riktigt bra kamrater runt sig, men man ska aldrig säga aldrig. Däremot så känner jag så här att första backen som då ska plockas in kommer bli väldigt viktig. Och det verkar inte som att det blir några Zeniak, tyckte jag mig läsa på lokaltidningen Barometern där för någon vecka sedan, eller om det var i dagarna, jag minns inte, dagarna spräckte åt höger och vänster. Men att han inte blir kvar, då måste ju den värmningen vara bra.
Men bara tillbaka, absolut så måste det vara. Men tillbaka till Olofsson då. Han gjorde alltså 34 poäng på 51 matcher den här säsongen som var. Mm. Och du tror inte att han kommer kunna göra 45 då? För jag tänker att Boma kommer komma tillbaka. Om man då väljer, och jag vet att de har varit väldigt nöjda med Lance Boma. Han kommer tillbaka, då får han Boma och en tredje länk. Tror inte att han sån som Olofsson skulle kunna göra 45 då?
Alltså han har det insam, men jag tror inte att det händer. Alltså det är ju ändå en helt annan press. Och de andra, alltså de som ska försvara sig vet vi ändå lite mer om vem det där är jämfört med vem han var för ett år sedan. Så att, jag tror inte att han landar på 45, men han har det i sig, men det kommer inte ske.
45 poäng eller inte, det får vi återkomma till. Men vi går ner ett hack. Vi trodde faktiskt inte från Oskarshamn att man skulle gå ner ett hack, men det gör man. Man har Linköping bakom sig den gångna säsongen. Då undrar Tim Ulriksen, Svante Kopp och Alexander Lund. Det är den stora frågan. Marcus Högberg, målvakten. Vänder han hem med en Linköpingskille som har varit i Ottawa den gångna säsongen? Han blir inte kvar i Ottawa. Det kan mycket möjligt få ett NHL-kontrakt med ett annat lag. Det vet vi inte. Men det vore ju ändå potentiellt en toppmålvakt som Linköping ändå behöver.
Ja, men det är ju annars med skrivet på lokal nivå. Alla har ju naturligtvis noterat att han inte blir kvar i Ottawa. Men jag har i alla fall hört på de kontakterna som jag har runt Linköping att de kommer att plocka in honom. De gör precis allt de kan för att plocka in honom. Och jag hör att han är väldigt sugen på att återvända till Linköping om han inte får ett avtal i NHL. Med andra ord, kan man översätta det till kvällstidningsspråk, klar för Linköping men vill avvakta NHL.
Han har då varit i Ottawa som är en av de sämsta lagen i NHL. Chansen att han får ett annat lag är ju då förhållandevis liten, det får man ändå vara ärlig och säga. Så att då kan vi nästan banka fast att Högberg kommer hem, kan jag känna. Men du var i Stockholm i helgen, va?
Mm.
Hörde du jublet från Niklas Pajen Persson, GM, general manager i Linköping? Han Ojamäki, han utnyttjade sin klausul och lämnade för KL. Det måste ju vara det bästa och skönaste beskedet någonsin har fått den där gode Pajen.
Ja, det är det, för att det man ska ha med sig också när det gäller Ojamäki var att han satt ett baktum kontrakt också, vad jag hörde. Att det var ganska billigt under året som gick, men att det skulle bli väldigt mycket dyrare den här säsongen som kommer. Så att det var ju bara att tacka och ta emot.
Han är alltså med nu i Finlands VM-trupp. Han var ju stundtals totalt värdelös. Alltså ibland, det var ju, alltså han var ju dålig, Ojamäki. Så att de tappade honom. Men vad ändå han avgjorde nästan säsongen. Han gjorde 2 mål uppe i Gävle, den där måste-matchen mot Brynäs. Och det var väl där lite av deras säsong vände och de började vinna ytterligare några matcher och fick en positiv trend och undvek slutspel. Så att helt kastade pengar i sjön var det inte, men sett över säsongen som var ju dålig.
Ja, alltså nu tycker de, nu försöker de väl säkert försvara honom att han har spelmässigt okej, men han kommer dit för att producera, han har producerat mål precis överallt där han har varit och han gjorde inte det i Linköping, så det är en flop.
Ja, och de fick ju också behålla Marcus Ljung. Han har ju ett tungt, dyrt kontrakt, men med tanke på hur centermarknaden ser ut, så att han stannar, då har man liksom landat in sin toppcenter. Man har kvar honom, som han har varit ett år nu i SHL, tillbaka från KL, varit i Linköping, han vet hur allt fungerar. Alltså det är ju vilken jackpot, den här klausuldagen som då är 15 maj, som jag nu har fått lära mig, för KL och Schweiz. Det var ju en jackpot för Niklas Persson.
Ja, och nu sitter de på den centersidan med Ben Maxwell, är inte presenterad av Linköping, men han är ju klar för klubben. Och så är det Kristoffer Ender som ska spela center. Går han då kanske in som en, han och Maxwell kan bli slåss som andra center då. Och så har vi då David Ljungman då som en fjärde center från start. Och jag tror att Ljungman är en sån spelare som kan avancera lite i närkedjan. Vi har Elliot Ekmark också som kan spela center, och det kan ju även han fan också, vad heter han, nummer 14, Kostman. Du har ju även Adam Kostman som kan spela center, så de står sig ändå rätt så bra där med ett par ungtuppar som kan slåss lite om den centerplatsen där, fjärde, trycka på lite, och de som inte spelar center får spela vinge då, så att det känns ju ändå lite halvintressant, måste jag säga.
Men du, hur går det med din namninsamling där?
Vilken namninsamling?
Hashtag backa Jar, eller hashtag signa Jarno Kärki.
Ja, men han har inte sagt någonting nytt, så att han lever.
Men tror du han sitter och väntar på Seattle Kraken i NHL eller att få ett NHL-bud? Eller det är väl en sån som Kärki, det är väl det nästa steg?
Ja, tycker jag. Alltså, så bra som han var så skulle han gå utan tvekan gå in där. Nej, men Kärki, han är ju ett attraktivt namn i Finland också förstås. Så att han kommer inte sitta själv, men jag tror inte Linköping har räknat bort honom helt. Problemet för Linköping blir ju att han var lite för bra på slutet, så att pengarna blir lite för mycket kanske.
Jag tror att Linköping kommer vara bättre nästa år, jämnare. Jag tror också att en sån som Claes Östman, tränarteamet där med Hävelid, Geran Dahlgren, de kommer få ut mer av det här laget, sett över en hel säsong. Så att slutspelsplats, topp 10, absolut, jag tror att Linköping kommer kunna landa in.
Det känns ju som att vi har satt alla där uppe. Vilka är det som du har på nedgången i Djurgården och Oskarshamn? Vilka hade du med som du skickar med åt?
Brynäs har jag där, Timrå kommer jag ha där när man har landat in tipsen, men det är allt för tidigt att observera, det är allt för tidigt. Det kan ju vara Djurgården landa in ett par riktigt toppspelare, och de här tipsen, det vet vi också, lag kan värva 4-5 spelare under säsongen, så det är tipsen, det kan man ju kasta långt åt ibland.
Ja, men vi tar Brynäs då som du nämnde där som ett potentiellt lag på botten 4. De var ju lag 13 under säsongen som gick, och det är ganska mycket kaos i klubben. Det finns ju inte en enda ledare tillsatt med en målvaktstränare Henning Solberg, assisterande tränare Micke Holmqvist.
Är Henning Solberg där uppe i... Vem har tagit emot honom i Gävle? Är han där, Henning Solberg?
Ja, jag såg på hans Instagram att han var i Gävle, men han var inte presenterat.
Undrar hur det var när han kom in till där. Vem fick han ett nyckelkort av? Vem presenterade honom? Här ska du sitta på den här platsen. Här är målvaktstränaren, sitter han liksom.
Eller... Det måste vara Anton Hansson och Micke Holmqvist som har kommit där. Ja, det är ledare för Brynäs.
Ja, nej, men det är tufft. Skämt åsido, det är tufft. Om vi bara fokuserar på det sportsliga. Vi hade ju lite diskussioner om det andra förra veckans podd, och jag skrev också i Expressen under den gångna veckan lite om det kaoset som har omgett av Brynäs. Om vi då fokuserar på det sportsliga i den mån det går att göra det, så är det såklart, vi har pratat om, du nämnde det, alltså man har inga tränare, man har inga sportchefer, klubbdirektör, ordförande. Det är klart att det är en salig röra. Med det sagt så har man ändå en grovt underpresterande spelartrupp kvar från i fjol som sitter där nu, och allt som händer, den lilla gruppen som är kvar där, det måste ju någonstans knyta dem samman till att bara... Alltså är det någonstans vi mot världen mer än någonsin? För Brynäs del så är det ju nu. De har ingen tränare, de har ingenting. Det är den gruppen. Okej, grabbar, det är vi nu.
Ja, och det är lätt att tro att korthuset ska falla ihop fullständigt här nu. Men man ska ha klart för sig att folk glömmer ändå väldigt lätt att skulle de då få en tränare på plats, en sportchef på plats inom de närmsta veckorna, sen kommer det juni och det är sommarträning, och sen så kommer semestern, och sen så är huvudtränaren på plats, så knyter alla näven, och så är det tjo och tjim första träningen, och så är träningsmatchen igång. Det är väl inte en jävel som tänker på att vilken situation de var i rent sportsligt i maj.
Nej, du har en poäng, absolut. Och så fort man börjar vinna matcher, ja, men det är klart. Men hur nästa säsongen kommer gå, så den här säsongen som har varit så turbulent och kaosartad, så om vi pratar sportsligt bara, observera nu, så tror jag att man som spelare bara, okej, det kan inte bli värre än vad det var i fjol, då man inte trivdes med tränarna, man trivdes inte med hur man presterade, underpresterade många spelare, det var liksom en känsla runt i omklädningsrummet som jag tror inte var positiv. En sammanhållning som inte riktigt satt ihop. Så att där kommer man bara kunna, vad som än händer, det kan inte bli värre.
Nej, och jag pratade med Anton Rudin efter sista matchen. De spelarna som leder laget, Rudin och Emil Molin, Linus Ölund och de här, de har ändå gett sig fan att vi ska inte vara i den här skiten en gång till. Och det kommer vara en tändvätska för dem under säsongen direkt från start.
Så är det. Med det sagt så måste man få ordning på den där organisationen med sportchef, klubbdirektör, tränare och allt sånt. Och det är ju en utmaning i sig. Och när Adam Johansson, där vår kollega, avslöjade under veckan här, eller om det var 2 veckor sedan, att Josef inte var då namnet att han inte skulle ta sportchefsjobbet. Han är väl kvar i någon sån här bollarroll. Men då står man ännu mer med brallorna nere, för att det var helt säker på att Josef faktiskt skulle ta det jobbet.
Anders Sörensson har nämnt som potentiell huvudtränare. Fördel och nackdel då att Bomedén inte är GM?
Nackdel skulle jag vilja säga. Jag byggde väl det resonemanget ganska mycket på att Josef skulle vara sportchef där, och att de två skulle kunna dra det lasset tillsammans och dra åt samma håll. Nu måste du få in en sportchef och tränare som drar verkligen åt samma håll. Och då kanske du måste rekrytera personer från två olika ställen som kanske inte känner varandra. Det blir en inkörningsperiod som kan ta tid innan man får den här kravställningen på varandra. Så det är inte en optimal situation. Så att den här säsongen som kommer för Brynäs, det handlar bara om att undvika kval. Det finns ingen snack om slutspel. Det handlar bara om att undvika kval.
Det är alltså den inställning som HV skulle haft från januari och framåt. Den ska Brynäs ha från september och framåt.
Ja, och få en grupp som sluter sig samman mer än någonsin, att alla är emot dem. Man ska använda varenda människa på den här liksom i hockeybubblan, att den här personen är emot oss, de här är emot oss, alla är emot oss, och ska det knyta samman en liksom en lagsammanhållning som inte är av dess like.
Ja, bortsett Björklöv så har det blivit rena rama SHL-podden av det här nu, och jag tycker att vi bryter av det när vi har gått igenom. Det tog lite tid att gå igenom den här tabellen. Det är roligt att nörda ner sig, så jag tycker vi går över till dem som ska då jaga SHL nästa säsong. Och ska vi börja med att ta ett stopp i Karlskoga där, som där det ändå står klart Henrik Björklund fortsätter i klubben, och de kommer ju ändå vara med i den där toppstriden, det är förbannat. Håller du med om det?
Ja, jag kommer sakna Kalle Berglund. Jag kan inte komma ifrån det. Det är liksom, han är Karlskoga för mig i mångt och mycket. Under alla egentligen mina år som jag har bott i Karlstad, med ett stenkast, höll jag på att säga, från Karlskoga, så har Karl Berglund varit där. Så det tycker jag känns tråkigt. Jag kommer sakna honom väldigt mycket.
Ja, då är det bra att de får hem en annan profilspelare som har varit där tidigare. Jag hörde nämligen att Henrik Larsson, som då har varit ute i TPS under två säsonger, är på väg hem och kommer förmodligen, om allt klaffar, att göra klart på klubben här i början på veckan. Och det är ju superfärd i Hockeyallsvenskan.
Det är ju klassförstärkning. Nu funkar det inte för Henrik Larsson när han var i Brynäs. Han har varit bra i Finland, framförallt den första säsongen vet jag att han var väldigt uppskattad. Men han var ju med, TPS gick hela vägen till final i den finska ligan.
Ja, exakt. De torskade mot Lukko där i finalen, och de har kommit tillbaka. Det kan man ju höra i podden med Tommy Kallio där, där han berättar om TPS resan och att de i princip rensade ut allting och började på ny kula, så går de då till final direkt där. Så att de är på rast frammarsch i finsk hockey. Henrik Larsson har gjort 17 poäng på 50 matcher den här säsongen, gjort 38 förra säsongen. Så att han har ju gått tillbaka lite rent poängmässigt, men vad han kan göra i Hockeyallsvenskan.
Det har vi sett tidigare. Nej, det har vi sett tidigare. Det är en klassspelare. Men redan nu är det ju roligt med Hockeyallsvenskan. Västerås storsatsar. Alltså det är Karlskoga, det är Södertälje kommer bli där uppe. Björklöven kommer fortsätta den resan som var inne på tidigare. Det är många lag i Hockeyallsvenskan. Västerås, där under någon sedelpress. Jag vet inte var de har fått pengarna ifrån. Men det är en satsning de gör i alla fall som jag tycker är rolig. Jag förutsätter att man har backning för det, såklart.
Ja, men de har rätt många tunga sponsorer med sig. Jag tycker de gör det så förbannat bra med att redovisa sina nyförvärv och man presenterar tillsammans med sponsor som jag får berätta lite om företaget på någon minut. Alltså att det blir för reklamigt, så att säga. Så jag tycker man gör det bra. Det togs av Telge där. Rasmus Kajlainen var inne på tid att Björklöven var ute efter. Jag hörde här när jag var på matcherna i Umeå att de hade fått noppen av Kajlainen. Så att där hör jag att Södertälje av allt att döma kommer skriva nytt avtal med honom.
Bra. Bra, då blir jag glad. Då blir jag jävligt glad faktiskt. För Kajlainen är en spelare som han är uppskattad, men som skulle kunna bli sån här verkligen en Södertälje-spelare som skulle kunna vara med dem på deras resa här framöver och ta steget upp. Jag är glad att han väljer att vara kvar i Södertälje, för jag tror att hans roll och hans utveckling kommer gynnas av det. Så jag, det blir jag faktiskt glad att höra. Och så gillar jag Kai Line också. Jag minns han från Djurgården när han kom upp där några matcher. Bland annat gjorde han match mot Linköping. Totalt orädd. Totalt jäkla full av energi. Så att perfekt spelare för Södertälje.
Ja, alltså Södertälje har ju tappat i stort sett hela sin topp 6 där. Och Ludvig Blomstrand kommer att försvinna. Jag hörde att han skulle vara klar någonstans för en annan klubb. Jag har inte fått reda på vilken klubb det där är igen. Men det får vi väl se om vi kan få skog under veckan.
Luktar inte lite Ludvig Blomstrand, inte SHL, luktar inte lite Södertälje eller HV på en sån spelare?
Jo, alltså om HV känner att de behöver en spelare de vet kan leverera Hockeyallsvenskan, vilket de naturligtvis behöver, så är det ju en utmärkt värvning för HV det här läget.
Jag tyckte, jag bara, när du sa Ludvig Blomstrand att han inte skulle kvar i Södertälje, så luktade det bara HV71 rakt hela vägen till Karlstad till mig.
Ja, en spelare som jag har tyckt lukta lite HV71 är Viktor Backman som fick lämna Malmö, men då ville ha en center som kanske behöver spela lite högre upp i laget. Men där hör jag faktiskt att han har ett bud från Södertälje. Jag pratade lite med Backman, han försökte slingra sig lite kring det där, men sa att beslut var en ungefär 2 veckor bort, men frågar man inte om han nappar på det budet i Södertälje, för som jag var inne på så finns det rätt mycket luckor högt upp i laget där i Södertälje.
Det vore ju, jag hade lite förväntningar på att han kom till Malmö, men fick eller tog inte en roll högt upp i laget när Malmö låg i botten också, men de gångerna han spelade, så det, man såg ändå att får den här killen lite självförtroende och spel, så kommer han leverera, och att han kommer leverera på hockeyallsvensk nivå, det tvivlar jag inte en sekund på.
En annan spelare som har spelat på hockeyallsvenskan som har potential är Simon Åkerström. Jag skrev ganska tidigt under våren att han skulle till Vita Hästen, och det skulle han, men det skedde sig när Tony Sabel inte var sportchef längre, utan han, det avtalsförslaget revs i bitar, så han kommer inte spela Hästen, utan det blir istället en annan allsvensk klubb, och där säger mina röksignaler att det kan bli tidsryck på honom.
Det är väl en perfect fit. Där borde han kunna få en bra roll också i Tingsryd, känner jag, eller?
Ja, han skulle ju kunna bli en ersättare till Rasmus Bengtsson på sikt där i Tingsryd. För han har ändå det spelet i sig, tycker jag. Och att han skulle kunna få en sån roll i Tingsryd tar jag för givet.
Det rasslar som alltid till massvis med frågor, och jag törs nog säga att vi aldrig har bollat in mer frågor, och därför har det nog blivit historiens längsta poddavsnitt på Sanne och Svensson i alla fall. Men vi får säga att det är faktiskt säsongsavslutning. En del kanske blir ledsna, en del blir lättade, men det är det, och då bjuder vi på ett lite extra långt avsnitt. Men frågorna som dyker in har vi ju hanterat här, men det finns såklart några andra också. Från Amelia, vår kära Amelia Hagström, som alltid är med oss och ställer frågor och har åsikter och tankar. Det uppskattar vi. Har ni hört något nytt om HVs affär med Alexander Ytterell?
Som jag förstår så är den affären klar, för det beror lite på familjesituationen. Det är därför Alexander Ytterell behöver söka sig neråt mot Småland. Jag ska inte gå in mer på det eftersom det är privata grejer och vad han gör med sin familj och så vidare, men det är anledningen till att han väljer att flytta neråt mot HV71 i Jönköping, och då hör jag att den affären till och med ska vara klar.
Hockeyallsvensk nivå, bra värvning. Niklas Torp, hockeyallsvensk nivå, bra värvning. Emil André får behålla honom, backsidan ser ändå intressant ut. Så vi pratade förra veckan om att tummen upp HVs värvningsstrategi och vilka spelare man värvar, så att det är också nu mina spaning att Ludvig Blomstrand skulle till HV också. Det är bara en spekulation från min sida, men det är klart att HV blir bra.
Ja, och du nämner Marcus Karlsson där också, måste vi nämna.
Såklart. Såklart.
Han gjorde det jättebra i Antun, men det är precis en sån back som jag tror kan få ytterligare utväxling där i HV71. Jag tar en fråga från Johan Enarsson. Han säger så här: SHL är planerat att börja 11-9. Vaccineringen rullar på under sommaren och fler spelare får skydd, vilket gör att risken för uppskjutna omgångar blir i princip noll. Folkhälsomyndigheten har kommunicerat att man hoppas lyfta alla restriktioner och börja på september. Hur ser ni på sannolikheten att SHL skjuter fram en eller flera av de första omgångarna så att det kan komma att spelas in på fullsatt arena. Den ska jag svara på direkt. Man kommer inte göra det misstaget igen, för det kan komma mutationer och liknande. Så att man kommer att dra igång säsongen den 11 september. Man kommer inte skjuta matcher av den anledningen att vi ska få in mer publik. För är det någonting de redan har dragit lärdom av den här säsongen, så är det precis vad som helst kan hända med det här viruset. Så det tror jag inte kommer hända. Även om det är en sund tanke, så tror jag att man vågar göra det. Då har jag en fråga från Dennis Nylén. Jag vet inte om han vill att jag ska säga ordet domare. Men han ställer en fråga. Borde inte den domare som vinner guldpipa vara den domare som dömer finalen? Det bästa laget är värda den bästa domaren. Och vinnaren av guldpipan är värda att döma finalen.
Ja, och det var ju Micke Nord som fick guldpipan. Han dömde ju också finalerna. Men han dömde då inte den näst sista och sista finalen. Där det var Björk, va? Var det Björk och Holm?
Micke Holm.
Eller var det Ölund och Holm? Ja, strunt sak samma. Men det var som så att Nord var tvungen att åka till Riga. Och då ska man tvungen att sitta i karantän. Så han kunde då inte, som jag förstått det, döma de här avslutande matcherna i finalserien. Så att det var anledningen att han, Micke Nord, som vann domarpipan, inte dömde de två sista matcherna. Om jag är rätt underrättad i det här fallet.
Var det välförtjänt att han vann guldpipan?
Ja, jag tycker faktiskt att det är många domare som har varit bra. En som jag gillar när man ser matcher, det är Andreas Harnebring, tycker jag har tagit sig stora steg de här åren. Bra kommunikation, bra attityd med spelarna. Han som alla andra gör misstag, men jag tycker inte de har varit så frekvent förekommande. Så att han tycker jag är en domare som har växt på mig, måste jag säga.
Nu inför sommaren, hur går det med Sannis gräsmatta utan gödsel? Frågan gjort jag.
Jocke, ja, jag nämnde ju det här tidigare att jag inte kan gödsla min gräsmatta på grund av min katt. Men som älskar mina lyssnare, jag fick ett tips på ett gödsel som man kunde använda som inte skadade tassarna på en katt. Så jag ska inhandla gödsel. Men nu hoppas jag att inte min fru lyssnar på det här. För jag har fått köpförbud på gödsel. Jag får inte... Lägger du en krona till på den här gräsmattan, då jävlar. Ungefär vad det är andemeningen. Så att om hon skulle lyssna på den här, så klipp bort det där. Men...
Vilket bra det var.
Om i fall, ja. Nej, så jag har i alla fall ett gödsel på min lista här som jag får smyga in i en kasse här och handla. Och lägga ut på gräsmattan, så ska den bli grön och fin. För det är vackert med fina gräsmattor.
Men nu känner jag att det är dags för säsongens sista tävling. Och du ska inte ens få välja, utan nu har jag gjort en tävling. Det är jag som har gjort den. Och du ska få gissa på en spelare i den här sista avslutningen. Så att vi tar och river av plåst direkt här, så ska jag ta fram den här tävlingen. Är du beredd på 5 poäng?
Jag har aldrig varit mer redo.
Då kör vi på 5 poäng. Denna forward som representerat flera SHL-klubbar och har representerat Sverige i både OS och VM. Det finns en hel del mästerskap i hans prisskåp. Hans poängbästa säsong var 17-18 och han gjorde 45 poäng på 48 matcher.
17-18, det var alltså säsongen som Växjö vann. 17-18, vem gjorde 45 poäng? Det måste ha varit en topps. Nej, jag vill ha ny där.
Då kör vi på 4 poäng. Något NHL-spel blir det aldrig. Däremot AHL-spel. SHL-klubbarna han har representerat är Djurgården, Modo, Frölunda och Färjestad.
Men den är för enkel. Ta den där, den är alldeles för enkel.
Något NHL-spel blir det aldrig. Däremot AHL-spel. SHL-klubbarna är Djurgården, Modo, Frölunda och Färjestad.
Nej, men nu lurar du mig. Jag har, den är ju alldeles för enkel.
Ja, men gissa då.
Ja, jag kommer svara.
Ja, svara. Vi har fått ett svar från Sanni. Och på 3 poäng. Världsmästare. Han har vunnit svenska mästerskapet 2 gånger. Han har vunnit NLA 1 gång. Känner du dig trygg i ditt svar?
Ja, skönt. Ja, jag var rädd att du skulle lura mig där på 4 poäng. Men ja,
nej,
jag
är inte... Det är sista säsongen, så jag är snill.
Ja, härligt.
Jag förknippar honom med Huddinge. Men det är faktiskt Mälaröde Bredning som är moderklubben, enligt Redding Prospects. 2011 fick ni fira tillsammans.
Ja, det gjorde vi. Vi firade ordentligt.
Denna profil kommer under måndagen att delge att han avslutar karriären. Han förtjänar en klapp på axeln.
Ja, det gör han. Och rätt svar är Dick Axelsson.
Ja, och för de som är morgonpickare och lyssnar på detta klockan 5 så kommer ni alltså få reda på att han avslutar sin karriär under måndagen. Det kommer att delges på Expressen. Jag bara träffade honom i helgen i Stockholm. Och därför jag var på plats i Stockholm också. Jag åkte faktiskt ner från Timrå och var i Stockholm under helgen. Och det är ju en jäkla profil som lämnar hockeyscenen.
Ja, det är det verkligen. Vi hade tråkigt på många sätt. Det är en spelare man har irriterat sig på, man har älskat, man har varit frustrerad, men jag pratar när man har spelat med honom, man liksom alla de här känslor och yttringarna. Men det är en väldigt väldigt fin människa som jag undrar om allt gott nu när han har tagit det här beslutet. Men vi hade 1,5 år tillsammans i Färjestad med mycket bus och stök och roliga grejer. Så att, med lite practical jokes och så. Vi hade kul.
Ja, han har alltid någonting i sin klipp, den där mannen.
Ja, har jag berättat när jag målade om hans lägenhet?
Nej, det har vi inte gjort. Du kan ta och berätta det.
Ja, det var i Färjestad där 2010-2011 så var han på landslagsläger. Då hade vi snott hans nyckel precis innan och åkte iväg och kopierade upp en extra nyckel till den. Så han åkte iväg på landslagslägret och vi var några stycken, men det jag har tagit skulden, för det var några andra som inte vågade det i efterhand. Men då, min dotter då var 4 år, så hon följde med till målaraffären och fick välja en färg som hon tyckte var fin. Så jag, dottern och 2 andra i laget åkte upp till Dicks lägenhet och målade en fondvägg i rosa.
Skräller man med det rosa?
Absolut. Så han kom hem där från landslagslägret, så då hade vi målat hela en vägg då i hans tv-rum i rosa fondvägg. Vi hade då alla konservburkar, hade vi tagit av etiketterna, och på makaronpaketet så hade vi skurit av botten och ställt det upp och ner så han drog ut det. Ja, vi hade fruktansvärt roligt och jag vet inte, min dotter, hon har väl kanske förträngt det här, men jag vet inte om jag var någon bra förebild då. Men kul var det att måla i alla fall.
Ja, så var reaktionen? Blev det du som fick ett argt samtal direkt eller sms eller liknande? Du blev misstänkt direkt eller?
Jag har varit misstänkt direkt och han vart ju väldigt sur och kom tillbaka då till träningen och var på dåligt humör och skulle inte spela matcher och så. Så att jag fick snällt gå in och erkänna till Tommy Samuelsson att det var jag som hade gjort det, och Tommy skrattade väl lite men vart lite sur och du får fixa det där. Men då sa Dicken till mig, jag är inte ett dugg sur, det bryr mig inte liksom. Han brydde sig inte, utan han ville mest vara lite sur. Men vi skrattade gott åt det. Men jag fick ta skulden, och de andra personerna som var med i det här, en dag kanske de erkänner det, vågar kliva fram. Och jag vet att en av personerna faktiskt brukar lyssna på den här podden. Så att...
Ja, jag spånar lite på vilka det där kan ha. Så vi får se om de träder fram så småningom. Men du, en poddsäsong är över och nu har vi kört i nästan 2 timmar. Så jag är på bandaren och har varit en lång säsong för oss också.
Ja, men så himla roligt, och ursäkta om det här blev lite långt det sista avsnittet, men det har varit väldigt kul. Det har varit en intensiv april när vi körde dubbla avsnitt, men vi har varit väldigt glada över responsen vi har fått, och vi får väl säga att vi kommer tillbaka när hockeysäsongen börjar, för då sätter vi press på vår kära chef Kalle, va?
Jag tänkte det också, att det är jättebra om vi går ut med löftet och sen får de typ bomba Kalle för sig om det inte blir så, för det kommer vara hans fel då.
Då har vi 2 namningssamlingar som ni kan fylla i. Vi har då Johans som är hashtag signa Jarnokärki. Och så har vi en annan hashtag ny säsong Sanne och Svensson.
Ja, men vi får se vilken som får mest. Jag uppmanar alla att lägga till Jarnokärki, för han ska vara kvar.
Ja, det är ett krav. Annars ställer vi in podden. Vi poddar inte ett avsnitt till om inte Jarnokärki är kvar i Linköping.
Nu jävlar blir det swishy samling i Linköping.
Tack för att ni har varit med oss. Underbart.
Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat under säsongen, och vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.